välkommen till premiäravsnittet av Bostadspodden som presenteras av oss på Fastighetsbyrån. Vi har märkt att det finns ett väldigt stort intresse av bostadsmarknaden. Alla bor ju på ett eller annat sätt och många av oss äger också boenden. Och det gör att det finns ett stort intresse av bostadsmarknaden och som händer runt omkring. Och vi känner att vi skulle vilja bjuda på kunskap. Vi som är i rummet här har en del erfarenhet av det. Men vi kommer också bjuda in gäster med olika typer av spetskompetenser som är kopplade till bostadsmarknaden. Vi kommer exempelvis ha en lokal bankchef från Swedbank här. Vi kommer ha olika typer av mäklare där man kan vara specialiserad på villaförsäljning eller bostadsrätter. Ja, vilka är vi då? Mitt namn är Tobias Gren och jag jobbar som kontorschef på Fastighetsbyrån för de kommuner där vi verkar i Karlstad, Hammarö och Forshaga och Kil. Och bredvid mig så har jag min kollega Kristoffer Kullberg som jag skulle vilja påstå har en gedigen erfarenhet i branschen. 20 år i branschen som mäklare, var också 10 år som kontorschef.
Oj, ja det blir några år när du säger det sådär. Det känns som att varje dag är en ny, härlig, spännande dag ändå. Så jag känner mig ganska ung på i branschen. Men när du säger det är klart, det blir några år på nacken där såklart. Och den erfarenheten har man väl en glädje av såklart i branschen. Det kan väl märka såklart.
Ja, men precis. Och tanken är då, Kristoffer, att vi ska försöka bjuda på kunskap kring det som vi tycker är bland de roligaste sakerna. Och det är ju bostadsmarknaden och det som är kring det. I det här programmet så skulle vi vilja prata lite om bostadsmarknaden 2018. Titta lite på hur det sett ut under året. Men också hur har det startat nu 2019, bostadsmarknaden? Det är ju ett nytt år som är ett par månader tillbaka här. Och vi kommer också försöka ta fram spåkulan och se lite om hur vi tror att 2019 utvecklar sig. Så med det sagt så skulle jag egentligen vilja fråga dig, hur såg bostadsmarknaden ut 2018?
Ja, tittar vi på 2018 så är ju det, och läser rubrikerna som skrevs om 2018, så var det ju ganska dramatiskt år. Och i vissa delar av landet så var det också dramatiskt. Men vilken typ av dramatik då? För ibland kunde man ju faktiskt läsa stigande priser och ibland kunde man läsa om sjunkande priser. Men så jag vill ändå påstå att vi kan nog hålla isär storstäder och mellanstora städer och kanske små städer också för den delen.
Ja, för det är också, kan vi passa på att nämna här då innan vi går in lite djupare här, att det kommer ju vara en lokal podd där vi pratar om Karlstad med omnejd, men vi kommer dra paralleller då till storstäderna, precis som du är inne på nu. Ja. Men den stora delen av det här så koncentrerar man sig till den lokala marknaden som vi verkar på.
Ja, och så är det, och det är den vi kan allra bäst och det är den vi är experter på. Man blir ju lite lokal som mäklare då, både vad det gäller områden men prisutveckling och sådär också, för det kan skilja i landet såklart. Och lite som jag var inne på där innan så var dramatiken framförallt runt storstäderna och nyproduktionen runt storstäderna som sen smittade av sig då till begagnatmarknaden också.
Det var lite av rubrikerna så 2018 kan man säga då, just gällande bostadsmarknaden.
Ja, det var det, för det var dramatiskt på det sättet att man inte riktigt visste vart det var på väg. 2000 tidigare år som man i alla fall vetat mer eller mindre vart det varit på väg och även gissat rätt. Det tror sig vetat och då gissat rätt, så ska jag nog uttrycka mig. Och det som hände var att man i princip kunde gå på en visning, köpa bostaden och sen sälja den ett år senare och göra en förtjänst på kanske flera hundratusen. Och i storstäderna kan det vara upp till 1 miljon liksom.
Ja, just det.
Men vi ska hålla oss ganska lokalt där. Så om jag får göra så att jag backar bandet lite grann och tittar på de här åren som ligger till grund för dramatiken 2018. Alltså när vi inte riktigt vet vad som ska hända.
Ja, spännande.
Mm. Och jag vill ändå påstå att det är kanske en större dramatik. För bryter man ner det lite siffror så har vi gjort en undersökning där man tittar på 2012 till 2017. Prisutvecklingen då. Prisutvecklingen då var ju kraftigt stigande priser egentligen i princip hela Värmland. Det var några orter som inte hade plussiffror, det var Eda och Storfors, men i övrigt så hade alla andra kommuner plussiffror. Med allt ifrån Kil då som gick upp 61%. Och tittar vi på kronor och ören så gick Karlstad, villorna pratar jag om nu. Karlstad villorna upp med nästan 1 miljon, 970 000 på 5 år.
Nästan 1 miljon kronor på 5 år för att äga sin villa.
Ja, bara för att äga i prisutveckling. Nu pratar vi om snittpriser såklart, så att det kan variera såklart. Men i snitt nästan 1 miljon, 970 000, bara på att äga sin villa. Och försök att förvärvsarbeta och spara ihop till 1 miljon, då får man gneta ett tag.
Det känns ju inte som att det är representativt för en normal marknad, eller har jag fel?
Nej, det är ju det jag som har hållit på de här åren som vi pratade om förut inte tycker att det egentligen är. Men den som har jobbat under bara de här åren, och det startade faktiskt tidigare än 2012, redan 2007, 2008. Sen hade vi ett dipp där 2008 när räntorna gick upp och sådär. Men jag ska inte blanda ihop historierna för mycket här nu. Nej. Det håller med de här åren från 2012 där, som jag siffror på då. Och då de här, säg 970 000 för, jag gör ett litet räkneexempel. 970 000 för en Karlstad-familj som köpte sin villa på 5 år. Det blir 194 000 på ett år. Det blir 3730 kronor varje vecka.
Och det är ju i förtjänst.
I ren förtjänst, ja.
För att bo, ja.
Så funkade det lite grann. Den där linjen är ganska rät från 2012 uppåt. Så att det var normalmarknaden då på något konstigt sätt.
Men hur kommer det sig då att det blir en sån kraftig prisutveckling över de här 5 åren? Vad är det som ligger till grund för det då?
Ja, det är bra att du frågar, för det är klart det ligger någonting till grund för det. Och det är ju låga räntor.
Mm.
Alltså från 2008 egentligen gick räntorna upp en bit och touchade 6% för att kraftigt dyka 2009. Och nu under den här perioden då, som jag refererar till 2012 och framåt, så har ju det legat stora delar har legat på 1,5%. Och om vi då gör en litet räkneexempel hur det påverkar privatekonomin för ett par till exempel.
Ja.
Om du nu har liksom i princip obegränsad tillgång till kapitalet då. Lek med ett par som heter Kalle och Lotta. De tjänar 25 000 kronor var i månaden. De ska bli sambos. 25 000 kronor var i månaden. Om jag slår ut det per timma så blir det 98 kronor i timman utbetalt efter skatt.
Just det.
Lek med tanken att de lånar 1 miljon. Har de då 1,5% ränta så blir det 15 000 kronor till banken. Därav så är ju 30% avdragsgilt i deklarationen. Så man får ju tillbaka från staten 30% av det. Så det innebär att kostnaden för det här kapitalet, den här miljonen då, är 10 500 egentligen. Och delar du det på 12 månader så är det 875 kronor i månaden för att låna 1 miljon. Två personer blir 438 kronor per person och månad. Och det innebär att när Kalle och Lotta här den första i varje månad ses och äter lunch tillsammans, så har de dragit ihop till första miljonen mer eller mindre.
Oj.
Ja, tar en kopp kaffe, går tillbaka till jobbet och jobbar upp till nästa miljon. Lite så kan man leka med siffrorna där för att liksom förstå hur 17 pengar liksom inte riktigt i de sammanhang som man har tillgång till dem nästan förlorar sitt värde, i alla fall kostnaden för tillgången.
Just det. Och det du säger då, att det här är en del av det som ligger i bakgrund till att vi har haft en kraftig prisutveckling de här 5 åren som du beskriver, att räntan under den här perioden har varit låg och även blivit lägre,
ja,
successivt, så att det har varit billigare att låna pengar helt enkelt.
Ja, absolut. Och om du som lyssnar hade lån mitten 90-talet, jag tillhörde den kategorin, ja. Jag hade lån på min första bostadsrätt mitten 90-talet, jag tittade på någon sån där avi där, jag betalade 15%.
Just det.
Alltså 10 gånger mer.
Mm.
Kapitalkostnaden för 1 miljon motsvarar 10 miljoner idag.
Mm.
Om du jämför dem. Nu hade vi en annan inflation, vi hade en annan ekonomi och så vidare. Så man kan inte bara rakt av jämföra dem på det sättet. Men det här är ju ändå en kapitalintensiv produkt då, eller vad man ska kalla det för, med bostäder. Så att så sätt går det att jämföra något sån här i alla fall.
Ja, men då förstår jag liksom grunden till varför det har varit billigare att låna pengar helt enkelt under den här perioden, och det har gjort att priserna utifrån åtminstone den aspekten har liksom ökat också.
Ja.
Men har man inte också då från staten, man har ju olika sätt att liksom reglera ekonomin, reporäntan och så vidare. Har man inte gjort olika saker för att försöka att hindra den här utvecklingen då?
Jo, man införde 2010 införde man kontantinsats, för innan dess vet du, kunde du till och med låna upp till skorstenen på huset.
Ja, okej.
Okay. Och nästan lite till alltså. Men då införde man en kontantinsats, krav på kontantinsats, som var 15%. Det blev lite, då började man helt plötsligt prata att ekonomin och det ska påverka liksom Men det där löste man ändå. Då var det mycket mamma och pappa. Såg vi att mamma och pappa hjälpte barnen att finansiera eller andra. Så att man löste det där ändå. Och så fortsatte det skjuta i höjden lite grann. Sen införde man ett amorteringskrav.
Mm.
Att det här lånet man tar ska även betalas tillbaka någon gång. Och det är väl förnuftigt tänkt att man får in det liksom den kulturen i alla fall. Att man är inställd på att det ska betalas tillbaka. Men det räckte inte riktigt det heller. Det amorteringskravet, det var att om du lånar mer än 70% av bostadens värde, då ska du amortera 2% av ditt lån årligen.
Den stora delen som köper ett hus gör väl det, som man vänder på det och säger att om du köper för 1 miljon så betalar du 150 000 kontant.
Mm.
Och sen ska du amortera den delen av lånet som är liksom ända ner till 70% av 2%.
Yes.
Med 2%.
Med 2%, ja. Det stämmer.
Mm.
När du kommer under 2% då amorterar du, alltså när du kommer under 70%, mm, då amorterar du 1%.
Just
ända ner till halva värdet av bostaden då.
Mm.
Där slipper du amortera om du inte vill längre. Men mycket riktigt, många lånar ju 70% eller mer då.
Hur påverkade just det amorteringskravet här lokalt sett då?
Inte så jättemycket faktiskt, i och med att vi hade de här låga räntorna. Så jag menar 1,5 plus 2, det blir ju fortfarande inte så farligt mycket. Många klarar det. Bankerna tar ju höjd, så även om du får låna för 1,5 så tar ju bankerna höjd för 7%.
Mm.
Så att man har ju tagit höjder och testar ekonomin liksom för familjerna och paren som ska köpa någonting där, eller den som ska köpa.
Det kom väl fler regleringar också efter det här med första amorteringskravet där?
Ja, i och med att det inte räckte, att det inte bromsade, det här tåget började rulla så sakteliga igen.
Mm.
Så införde man ytterligare ett amorteringskrav som var kopplat till din inkomst.
Just det.
Och här kanske Kalle och Lotta då, i Stockholm får lite tuffare.
Mm.
För att då är det 4,5 gånger din inkomst, din årsinkomst.
Och det är brutto vi pratar nu.
Ja, 4,5 gånger din brutto årsinkomst. Då gäller de här reglerna vi pratade om. Om ditt lån överstiger det, då kommer ytterligare 1% att amortera. Så där... Nu har man nått den här gränsen, framförallt i storstäderna märker man. Och då började det bromsa in rejält. Och då började de här som har mycket nyproduktion i Stockholm, gick ju i spekulation.
Mm.
Alltså man köper och tror sig kunna sälja på resans gång och tjänar en hacka den dagen det är färdigbyggt. Och så funkade det den här perioden som jag pratade om innan. Och då kunde man göra så och göra sig rejäla pengar. Men när det inte går längre, då hoppade de här spekulationsköparna av. Och det kunde vara upp så mycket som till 50% av alla köpare. Om de inte finns där, då dör den marknaden lite grann. Vilket den gjorde i många projekt. Och så kommer svarta rubriker igen.
Och nu är det storstäderna du beskriver.
Ja, precis. Mm. Precis. Bra att du säger det, för det är storstäderna jag beskriver i det scenariot. Och det var väl det trädet, eller det tåget som gick snabbast kan man väl säga. Det var väl det trädet som gick snabbast.
Var det där också, kan jag tänka mig, media och det här vi pratar om, att det är rubrikerna så, att nu börjar det på bli rätt så intressant att skriva om de här sakerna för medias skull också då?
Ja, det är ju där som dramatiken är störst. Och det är väl där det mest intressant att läsa om. Och det är ju onekligen vår huvudstad. Men vi ska vara medvetna om, vi som bor här, att jag tycker att i det sammanhanget så lever Stockholm en egen ekonomi. Vi är ju ute i landet, har en andra förutsättningar, och vi har inte i vårt område drabbat, eller vad man ska kalla det för, värst mycket av den här sista regleringen av amorteringskravet. För vi når inte de nivåerna i samma utsträckning. De allra dyraste husen gör det såklart, eller bostadsrätterna, men inte alls i samma utsträckning som Stockholm.
Så sammanfatta lite det som du har beskrivit här, Kristoffer. För min fråga inledningsvis var ju faktiskt, hur var bostadsmarknaden 2018?
Ja, just det.
Nu har du pratat, nu har du lagt en grund till det. Jag tycker det är ganska klokt också att man pratar om det, som man ser att de här 5 åren då prisutvecklingen var ganska kraftig, så har man liksom levt med väldigt, väldigt billiga räntor. Alltså kostnaden för att låna pengar har varit väldigt billig. Mm. Och sen när man har gjort olika regleringar för att stävja upp det här, så till slut så liksom kom det ikapp då, framförallt i storstäderna. Och då gav det en liten psykologisk aspekt som fördes ut över landet då, framförallt. Och det är den vi har sett lite av här, att det skapat en oro som har gjort att det har bromsats upp och det har tagit lite längre tid. Och man kanske kan jämföra det med att man stannar upp en stund och funderar på vart ska det ta vägen.
Ja.
Och nu så har man kanske landat i att ja, men lönen kommer in den 25 varje månad och räntorna är fortfarande förhållandevis låga. Vi har en ganska bra konjunktur och arbetslösheten är låg och så.
Ja.
Så att där har man liksom landat i att ja, men bostadsmarknaden här känns ändå stabil.
Ja.
Så man har gått ifrån en kanske onormal marknad som man vande sig vid, som du sa, yes, till en mer normaliserad marknad nu där det är lite längre ledtider och man har möjlighet att titta på lite olika alternativ.
Ja,
så.
Tycker du sammanfattar väldigt bra, Tobias, det som har hänt och även vad som händer under 2018, att 2018 var ett omställningsår till någonting som jag kanske ser som mer normalt då. Och tittar vi på prisutvecklingen under 2018 så visst, den har rört sig lite uppåt, lite neråt och så här försiktigt. Men bryter vi ut 3 månader under 2017 och jämför med 2018 då, senaste månaderna här, så har prisutvecklingen varit mer eller mindre noll. Den har stabiliserats och vi tror väl att det kommer att fortsätta. Det kommer inte vara någon dramatisk prisutveckling varken uppåt eller neråt under 2019 heller igen, utan nu hittar köpare och säljare varandra. Och du är inne på det där att det tog lite längre tid under 2018 än vad vi var vana. En gång ska jag bara rekapitulera till 2016-17 där när man alltså fick kasta sig på det som kom ut på marknaden för att hinna med, för det hände att saker och ting såldes innan det hade varit en visning, ordinarie visning. Och har det då blivit liksom lite, vad ska man säga, blåst på en sån, för vi är ju som mäklare skyldiga framför alla bud till säljaren. Och det är bara en som bestämmer din försäljning och det är säljaren.
Just det.
Så de som har ett bud som säljaren accepterade innan visningen, då blev det affär. Och vi hade inget annat att göra än att ringa till besvikna spekulanter och berätta att huset eller lägenheten var såld. Så den som hade råkat ut för det är klart att den kanske tänkte på samma taktik själv då nästa gång. Och det där blev som en ond spiral. Den spiralen bröts 2018 för att när oron dök upp där. Och det, faktiskt på just bostadsrättssidan, det har byggts mycket i framförallt Karlstad på bostadsrättssidan. Så samtidigt som det har byggts mycket så blev man lite orolig. Det bromsade in på bostadsrättssidan. Utbudet ökade kraftigt i början av året. Och i och med att utbudet var så pass stort så blev det inte panik, utan man såg att det inte är sista tåg som går, utan jag får faktiskt fler möjligheter. Man kunde gå och titta på en lägenhet, gå hem och fundera, gå och titta på en till som liknar den, titta på en till, tredje kanske, och sen gå tillbaka till första och säga att den här var intressant, jag vill lägga ett bud på den, eller jag vill köpa den till och med. Och så hittade köpare och säljare varandra.
Det är inte också lite, jag tänker på den här andra aspekten då, som det var tidigare, att man hade utgångspris och ganska ofta så stack ju priset iväg en bra bit över utgångspriset.
Jaha.
Så att man kanske gick och kollade på en del bostäder som man visade sig att man inte hade råd med till slut. Mm. Men alltså man nu kanske har möjlighet att faktiskt titta på dem som är, alltså utgångspriset matchar ofta slutpriset, så att man faktiskt är på rätt objekt också.
Ja. Ja, där har du en viktig aspekt som också har normaliserats nu då, där man faktiskt, det är inte lika vanligt att det blir budgivningar som sticker iväg och blir betydligt högre än grannens försäljning. Utan det var ju nästan mer regel än undantag, som vi var inne på, att om grannen fick 1,5, ja men då ville jag ha 1,7.
Mm.
Sen att det var med en aggressiv budgivning han nådde 1,5, det var ju som... Det är lätt att bortse ifrån som säljare såklart.
Mm. Men du, jag skulle vilja, nu har vi pratat lite bakgrund till 2018 och liksom sammanfattningsvis att 2018 då, det var ett år då marknaden normaliserades och bromsades upp lite och blev mer plan, om man säger så, i prisutveckling sett.
Ja.
Saker och ting tog lite längre tid och det tog en stund innan köpare och säljare hittade varandra förväntningsmässigt. Men nu känner vi att vi är där och då blir min följdfråga ganska naturligt till hur startade året upp nu då 2019, för i januari så var det den stora visningshelgen då vi och våra kollegor i branschen startade upp året med en stor visningshelg med mycket nya bostäder.
Mm.
Hur var känslan kring den?
Den var bra måste jag säga. Mycket, det mesta av det som visades på visningshelgen, det är nu också sålt. Men även där så fick man tid att titta och fundera. Vissa av dem blir fortfarande budgivning såklart. Är det fler än en intressent så ska man ju dela, måste man ju dela på dem på något sätt. Och det är ofta genom bud. Men vissa av dem har också gått för begärt pris och något kanske även har gått under det begärda priset. Där man som säljare ändå accepterar ett lägre pris. Det har hänt. Så alla de tre scenarierna har ju hänt sedan visningshelgen. Just nu är vi fortfarande i slutet av februari. Är utbudet lågt? Ja. Traditionellt sett så är utbudet lågt. Nu pratar jag villor. Och då är det väldigt lågt i just februari, för då har man haft visningshelgen, sålt av. Och så har det inte kommit ut så mycket mer, för många tänker att man vill sälja när det har blivit lite grönt och sådär. Och det kan vara förnuftigt i vissa fall, men inte alla skulle jag vilja säga. Utan det kan mycket väl vara så att man, det är nu man ska lägga ut sitt hus till försäljning för att konkurrensen är betydligt lägre.
Ska vi prata lite kring det med villa då? Eftersom det är ju ändå det som är, vi ser som du säger, bostadsrätter där det har ökat så det finns ett större utbud. Det beror ju på att det byggs mycket nya bostadsrätter, man ombildar hyresrätter till bostadsrätter och så vidare och så vidare. Men just på villasidan då, i alla fall Karlstad med omnejd, så har det inte byggts i samma utsträckning.
Nej.
Så att vi har ett förhållandevis lågt utbud på villasidan. Ja. Vad tror du det beror på då? Om vi tar bort de här aspekterna med byggnationen, för den är ju ganska tydlig ändå. Men vad kan det vara för underliggande orsaker?
Nej, men man har väl trott att det är liksom i steg två. När man bygger bostadsrätter så ska det liksom i det steg två där släppa en hel del villor till försäljning. Och det gör det delvis, men vi har även sett någonting nytt med unga familjer, unga par, folk som köper sin första lägenhet köper en nyproducerad lägenhet.
Just det.
Det såg vi inte för 5 år sedan, utan då var det bara villasäljare, utflugna barn, mer eller mindre bara ska jag säga, det är klart att det finns undantag. Och nu så ser vi liksom en blandning där. Och det kan också vara bostadsrätt till bostadsrätt, det är inte helt ovanligt heller. För tyvärr har vi en liten inlåsningseffekt i Sverige med den som ägt sitt boende länge. Den får liksom, vi har ju en skatt att betala när vi flyttar.
Kan vi inte ta och konkretisera det lite här då? För du som lyssnar här, det kan ju vara så att man sitter på, bor i en villa och inte riktigt vet. Man får ju ändå skatta bort alla pengar och sådär, har man hört ibland att folk säger. Och om vi ska förtydliga lite kring hur en sån ser ut. Lek med tanken att jag har en villa. Jag har bott där i 20 år och jag köpte den för 1 miljon och nu är den värd 3 miljoner. Hur går jag tillväga? Vad får jag kvar i plånboken?
Ja, om vi leker med tanken att du inte har renoverat någonting, för det är avdragsgillt i deklarationen. 1 miljon är redan avdragsgillt, för det har du betalat när du köpte den. Men lek med tanken att vi gör det enkelt då, du har inte renoverat, utan du har bara haft en värdeutveckling som har varit väldigt positiv. Du får över 2 miljoner. Det är ju en vinst på 2 miljoner. De ska beskattas med 22%.
Ja.
Så 440 000 utav den här vinsten blir skatt helt enkelt. Så hade du tänkt använda den här summan. Du kanske hade 500 000 i lån också eller liknande kvar.
Just det.
Det innebär att du får roughly över 2 miljoner då. När lån är betalt och skatt är betalt.
Och så behöver jag någonstans att bo igen då.
Ja, och det är klart att en nyproducerad lägenhet den kan ju lätt hamna på 3 miljoner som du kanske är intresserad av också då. Och då behöver du de här 440 000 kronorna till att använda i kontantinsats eller liknande. Eller köpa en nya bostad. Du kanske inte är sugen på att öka din lån. Flytta från en större villa till en mindre lägenhet och ändå öka din låneskuld. Där finns en inlåsningseffekt märker vi att många reagera på att men jag bor ändå billigare här eller jag bor... Att man blir kvar längre än man egentligen kanske vill. Och det tycker vi är lite synd. Där skulle man kunna gynna de som har bott längre med en lägre skattesats eller liknande.
Subventionera den typen av, liksom, av vinst för att man ska kunna liksom finansiera nästa boende då, eller starta lite flyttkedjor på det sättet.
Ja, så startar det flyttkedjor och den som gynnas just av det är ju... Det är ju framförallt att det kommer ut till försäljning och finns flera alternativ av de här villorna. Och sen så blir det ställs en annan lägenhet till försäljning, eller som ledig eller liknande. Och till slut så är ju slutet av kedjan kanske en ung människa eller någon äldre som är själv eller vad som helst. Någon som kanske inte har riktigt samma förutsättningar. Så att
just det.
skapa utrymme för dem, för de blir lite utanför, riskerar annars. För det är lång väntetid på hyra eller sådär också. Det är svårt att få tag på hyresrätter här i Karlstad.
Mm. Om vi håller oss kvar lite vid det här vilda exemplet, jag tycker det här är väldigt spännande här, men så tänker jag så här, om man nu sitter på en villa idag då, och inte riktigt vet det här med vad mycket får jag kvar, och det är ju ändå ganska svårt om man liksom går vidare i det exemplet du berättade, att man faktiskt ska ta hänsyn till att man har renoverat och så vidare. Vad är ditt tips? Hur liksom får jag koll på läget så att jag vet då vad mina förutsättningar är?
Men ta en tidig kontakt med oss mäklare till att börja med. Då finns det möjligheter att resonera om vad man bör fixa till inför en försäljning till exempel. Man kan känna på marknaden lite grann. Vi kan göra en besiktning av huset om den vill nu då.
Vad har man just för besiktningen och vad är fördelen att göra den i tidig skede?
Ja, men då kan du få reda på husets skick, vad du kanske skulle behöva göra inför en försäljning, vad som är lönsamt att göra. Och även lättare få en bild av värdet av huset. För att det är klart att om man konstaterar att taket är helt slut, ja, men då finns det en prislapp på det. Då kan man ju ta in offerter på att byta taket. För har man inte det klart inför en försäljning så kommer köparen att måla lite fan på väggen och kanske ha ett dyrare idé om vad det kostar att byta taket än vad man då har något fört på. Så utropstecken är mycket bättre än frågetecken i alla typer av affärer egentligen.
Ja, bra tips.
Så där har man klart för sig. Så kanske man till och med kan fixa till några saker själv. Små saker som är onödigt. Små noteringar som är onödigt att ha i protokollet.
Finns det andra fördelar, jag tänker, för eventuell marknadsföring och ligga liksom i tider? För det är ju så att när det ska säljas så behöver man lägga ut det på marknadsplatsen också. I vårt fall så är det Hemnet.
Ja.
Som marknadsför det.
Men det finns ju också en egen sida där man kan känna på marknaden lite grann innan det kommer ut på Hemnet, innan man 100% har bestämt sig. Då kan man få en liten bild av temperaturen runt det här huset.
Vad heter den sidan?
Eller bostaden. På gång.
Just det.
Och då marknadsför man ofta med bild eller sådär. Och då kan man få en känsla för hur stort intresset är för just det huset. Och då kanske man blir lite modigare och ge sig ut med det man ska köpa om det visar sig att det är hett. Och är det inte hett alls, ja, då är det bra att få reda på också. Så båda de där sakerna är bra att få reda på, vart man ligger någonstans.
Just det.
En tydligare bild.
Så det du säger då, det är att ta en tidig kontakt med en mäklare. Dels för att få en uppskattning om där man kan få hjälp att titta på hur mycket man har gett för bostaden om man får kvar vid en eventuell försäljning. Så att man vet att värdet ligger rätt. Man kan också förbereda på så vis att man är bättre förberedd den dag man väl ska sälja.
Aha.
Förbered nu och sälj när du vill, ungefär det du säger.
Ja, men lite så faktiskt. Ja.
Och sen då kommer jag till en annan fråga där som är kopplat kring det också. För det, när kostar det pengar då? Är det när ni kommer hem som mäklare direkt? Eller hur ser det ut kring den delen?
Nej utan det är ju lite unikt, en liten unik bransch att man gör nästan hela tjänsten. Och kunden betalar först när den är färdig levererad så att säga, när huset eller lägenheten är såld, först då betalar man. Så mäklaren ligger ute med kostnader för fotografering, sin egen tid, eventuell besiktning och så vidare. Det enda som man behöver betala, som man får behålla då, det är ju energideklarationen, och den kostar på någonstans runt 3 000 kronor.
Så den här tjänsten på gång, då kan man alltså förbereda och göra klart allt med bilder och besiktningar och egentligen hela kittet utan att det kostar egentligen någonting. Ja. Och så kan man känna lite marknaden vart man
du är. Kan till och med ta det ännu längre att du bjuder ut det på Hemnet den dagen du gör det och verkligen det är skarpt läge. Men först när mäklaren har fått såld, när vi har fått såld, då du betalar arvodet till mäklaren.
Just det. Och det är väl också en del som är avdragsgilt just när man ska beskatta den här vinsten då?
Ja, det ska vara avdragsgilt.
Så 22% av den kostnaden kan man säga då, slipper man ju.
Ja. Så är det. Så funkar det lite grann. Men rådet är att ta en tidig kontakt med oss mäklare, för där kan man få mycket tips och råd. Och den kontakten kostar som sagt ingenting, utan vi bjuder på den kunskapen och tiden också, precis som vi nu vill bjuda på kunskap då. För vi tror att ju mer upplyst man är, desto bättre mår vi allihop egentligen.
Mm. Det är klart att och få en kontakt, det är ju i princip som att man skulle kunna få någon form av rådgivning på hemmaplan, att någon kommer och ger en tips och råd kring ens boende och hur det ser ut, och man kan fråga kring bostadsmarknaden också, för de mäklarna vi har, de är ju som du sa, att det är lokala experter. Vi har ju dessutom valt att Att man har, ändå så är man ansvarig för villaförsäljningar eller bostadsrätter, så att man är specialiserad på den ena bostadstypen.
Ja, det är sant. Och för du är lite inne på någonting som kan vara viktigt också. För nu har vi pratat mycket försäljning. Men ofta ska man ju köpa något eller hitta något i andra änden också. Som är väl så viktigt egentligen. Och där finns ju vi med också då. Har liksom en, man kan finnas med i ett spekulantregister. Men även en direktkontakt med att man kan vara en köpcoach också.
Ja.
Så man kan få lite både och där.
Spännande, det tror jag. Just i de här tiderna när det är lite svårt att hitta rätt, så låter ju det som ett väldigt vettigt alternativ att ha den här tidiga kontakten. På vilket sätt skulle man liksom kunna bli köpcoachad om jag säger så?
Nej, men säg att man söker en trerummare med vattenspegel utanför eller liknande. Men då kan man ju få en kontakt digitalt, men också att mäklaren har det först i minnet och förhoppningsvis så kan ha en kontakt med dig. Men definitivt en digital kontakt, att man finns med i spekulantregistret och får mail då när någonting sånt som man söker dyker upp. Och så hör man ju bara av sig och säger att det där skulle jag vilja gå på. Och har man som sagt en tät kontakt med sin mäklare, då kan ju den till och med säga att vet du vad, nu, vad tror du om den där bostadsrätten, vad tror du om den där villan? Ja, men den där skulle nog passa er ganska bra. Ni vill ju ha en enplansvilla i vinkel, eller vill ju ha tre rummar mot vattenspegel, eller vad det nu man har sagt att man önskar.
Och nu känner jag här att jag börjar på att snurra iväg och tänka på att den där kunden som hade en tidig kontakt och låg på vårat på gång kanske skulle vara en eventuell match med den som faktiskt söker någonting. Så att redan där skulle man kunna matchmaka så att säga sådana som söker specifika bostäder för att få till affärer.
Ja, det skulle kunna hända också. Absolut.
Ja, spännande. Nu har vi pratat bostadsmarknad här i en god stund och framförallt lagt en god grund tycker jag för det som har lett fram till det vi är idag. Och vi kommer fortsätta att prata om det här. Vi kommer ha löpande podd som kommer. Nästa gång kommer vi bjuda in vår lokala bankchef här för Swedbank, Anders Pålsson, som kommer vara med. Och jag skulle inte bli helt förvånad om vi pratar lite reporänta och amorteringskrav även då, men kanske även kring olika saker kring nyproduktion och så.
Ja, och hur man kommer som kund och vad man ska tänka på inför ett sånt möte och även efter.
Just det. En annan sak som jag tänkte på att det kan vara bra att vi nämner också, Kristoffer, det är ju det, om det är så att du som lyssnar har frågor eller funderingar, sånt som man skulle vilja lyfta här för att vi skulle kunna utveckla eller förklara eller som ligger till grund för att vi tar in rätt typ av gäster som gör att det blir bra. Hur gör man på ett enkelt sätt då?
Då kan man lätt mejla till både dig och mig och även till vårt kontor. Och jag har ju kristoffer.kullberg@fastighetsbyran.se. Där kan man mejla och fråga och även ringa till oss såklart. 054 18 52 40.
Just det, och det finns vi och nog båda två. Ja,
ja du har ju.
Ja, men vad bra. Då känns det som att vi har fått till första starten, eller första programmet här idag.
Jag vet inte mycket 2018 det vart, men det var, vi fick ju med grunden till, det kändes som att det var viktigt.
Ja, det var jätteviktigt. Eftersom, och det målar en bra bild liksom, för att ta avstamp där vi är nu och framåt och titta på det som är framåt här. Så att, bra, då återstår vi bara att säga tack för idag och vi hörs.
Det gör vi, hörs.